Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för en ny NHL-podd. Det här är det 136 avsnittet faktiskt av NHL-podden, vilket jag håller noga reda på. Men vi lämnar det temat direkt och så hälsar vi välkommen till Per Bjurman. Hur är läget?
Tack, det är bra. Jag som inte är lika kronologiskt anal.
Nej.
Känner mig mer avslappnad än vad du gör som måste hålla på. Men nej, tack. Allt är bra. Jag sitter med en kopp färsk amerikansk kaffe vid mitt skrivbord i Skrapan i östra Midtown. Titta ut på en till synes vacker förmiddag där ute.
Ja.
Några moln som sveper förbi på en annars blå himmel.
Åh, oh, vad trevligt. Det är inget
humöret är på topp.
Ja, men vad fint. Vad
ja.
Fint. Du har ju, ja, nyvaken är det inte, för du har varit uppe en stund och hunnit brygga en kopp kaffe och kolla en nyhet som vi ska gå in på snart om Ken Hitchcock. Precis här på morgonen. Men innan det så vill jag bara säga att du har ju ja, du har hunnit sova några timmar sen. NHL äntligen igång igen också. Efter All-Star Break som vi också kommer att snacka lite om, så har det ju varit fullt med matcher som du har skrivit om här om natten bara när världsbästa liga äntligen är igång igen.
Ja, det är inte jag som har kokat kaffe. Jag har, eller bryggt kaffe skulle jag säga. Jag har ju min vän Bullen, också känd som Bussen. Också
kocken.
Känd som Bulltofta. Kocken Roger från Borlänge. Han är fortfarande på besök. Så han gör kaffe på morgonen. Exceptionellt gott kaffe. Men det stämmer. Det var inte många timmar sömn när jag skulle upp för det. Det var ju faktiskt nästan full omgång. Vilket aldrig hände igen. Det var 14 matcher. 28 av 30 lag igång samtidigt.
Så
intensiva omgångar har vi ju nästan aldrig.
Nej, det är, NHL är väldigt skickliga på att sprida ut. Så att det är ett pö om pö varenda natt i princip.
Ja, så jag vet inte om de är så skickliga. Plötsligt är det såna här kväll. Det är ju, generellt är det tisdag, torsdag, lördag som är de tunga, ja, matcherna. Men måndag, onsdag, fredag framförallt, då kan det vara väldigt få matcher.
Ja, det är sant.
Men det finns säkert någon då,
jag har en
med liten säkerhet kommersiell bakgrundsförklaring till
det. Jag har någon liten teori om att, det här har jag inte läst eller något sånt där, men jag har bara en känsla om att NBA spelar väldigt mycket måndag, onsdag, fredag i sin tur.
Ja, det är ju också, kan det vara.
Kan vara så.
Ja, de får ju anpassa sig lite efter andra sporter, som nu kommande söndag till exempel, då är det Super Bowl.
Ja, just det.
Då spelar NHL bara tre matcher och på eftermiddagen, så de är klara innan årets stora sporthändelse i alla kategorier inträffar.
Ja, just det. De inser att det kommer att vara fullsatt i Carolina om de spelar samtidigt som Super Bowl.
Det kommer nog fan inte att vara någon där.
Nej, det är sant. Nej, ja, just det. Ja. Ja, men det är ju trevligt att det är igång igen i alla fall.
Ja, absolut. Det är det. Och det var, ja, det var 14 matcher och det var ju mycket intressant som hände i dem. Men det kanske vi kommer in på, för vi måste beta av den här alldeles färska nyheten precis när vi har spelat in innan vi satt oss här vid varsin dator i varsin världsdel.
Ja.
Så kom ju nyheten att St. Louis Blues sparkar Ken Hitchcock.
Ja, precis.
Och det var ju som fan.
Ja, precis. Det var ändå, visst, det fanns ju sina orsaker att göra det, och det var ju ganska naturligt på det viset att det här var ju Hitchcocks sista säsong uttalat, och Mike Yeo har ju stått där som associate coach redo att ta över från och med nästa säsong. Så det fanns ju förutsättningar att sparka coachen här, men jag måste ändå säga att jag blev lite förvånad att man valde att göra det här beslutet nu. Man blir alltid lite tagen på sängen när ett sånt här besked kommer en morgonkvist som denna.
Ja. Ja, jag tycker framförallt det känns ovärdigt. Alltså Ken Hitchcock är en man som förtjänar enormt mycket respekt.
Ja.
Och att hans karriär, om den nu slutar så här, så är det, tycker jag det är förfärligt. För det är ju inte hans fel att det blir som det blir. Men redan det här otroligt underliga upplägget med att han skulle vara kvar samtidigt som ersättaren från och med nästa säsong, Mike Yeo, skulle vara assisterande, det kändes jävligt krystat tycker jag redan från början. Det har vi pratat om flera gånger.
Ja.
Framförallt innan säsongen.
Precis, så det visade sig onekligen i praktiken att det var inget upplägg som var framgångsrikt direkt.
Nej. Problemet har ju... Problemet är ju inte Hitchcock i sig. Alltså, han är ju en bra tränare, men han har ju fått sämre förutsättningar i år. Ett, för att St. Louis försöker anpassa sig till ett nytt spelsystem eller ett nytt sätt att se på hockey, modern hockey, samtidigt som man inte riktigt vågar lämna sitt ursprung, om vi ska kalla det det.
Ja, precis.
Så de har fastnat i någon slags limbo där Hitchcock ju har representerat old school. Ja. Och ett tag såg det ut som de klarade av att anpassa sig på det här underliga sättet.
Ja, de har haft fina hem. I början av säsongen hade de en lång sejour på typ 15 matcher när de inte förlorade hemma. Liksom.
Nej. Ja, men så har ju general manager Doug Armstrong gjort en massa konstiga saker. Problemet är ju mer honom, känns det som. Och framförallt, det stora problemet här är ju målvaktsfrågan. Det är ju inget att diskutera om.
Nej, precis. Hur man än vrider och vänder på det så är det klart att målvaktsfrågan är väl det största problemet. Liksom, det var vi inne på redan förra veckan lite grann. Liksom, att Jake Allen har ju mental härdsmälta på något vis.
Ja.
Och det som jag var lite dålig på att trycka på då, när jag liksom bara vevade om att den första moven som St. Louis borde göra handlar inte om coachen, utan handlar snarare om att lösa målvaktssidan. Men det som är pikant i det här är ju att man har ju redan förlängt med Jake Allen sedan tidigare. Så hans nya kontrakt börjar gälla från och med nästa säsong. Och då tjänar han över 4 miljoner dollar per säsong. Alltså uttalade första målvaktspengar.
Ja.
Och det kontraktet gäller fram till 2021. Så att han är ju deras första keeper. De har ju redan valt honom. Och det är ju ingen som vill ta över det där kontraktet nu. Utan de sitter ju med honom nu.
Ja, och det är ju general manager-fadäs av format.
Ja, precis.
Inte Hitchcocks fel att de tar sådana. Och även, det blir ju konstigt att bygga laget som de har gjort. Om man ska spela, det här minns jag att vi pratade om i oktober. Mm. Om man ska spela Hitchcock-hockey, då måste man ha den sortens spelare också. Som backis. Och sådana.
Troy Brower.
Ja, exakt. Men de båda har försökt göra om det och inte.
Nej, precis. Man tog in Jakupov istället, till exempel.
Ja. Och det finns ju fler som... Han har inte varit någon succé.
Nej, det får man verkligen.
Jag läser idag att det är många som pekar på att vad tog Jori Lechter av vägen. Han har tydligen en katastrofal säsong.
Precis, han var ju verkligen... Flera fina säsonger ihop med Vladimir Tarasenko inte minst. Men i år har det ju varit katastrof. 14 poäng, 5 mål. Ja. Och bedrövlig här på slutet.
Ja, faktum är att på slutet har det ju... De är ju så illa så de är på sista wildcard-platsen och på samma poäng som lagen under strecket.
Ja.
Det är ju en grav missräkning för St. Louis.
5 förluster på de 6 senaste matcherna och en i allmänhet usel januari månad.
Så liksom, ja. Minus 16 i mål. De släpper in fruktansvärt mycket mål.
Ja, precis. De släpper faktiskt in fler mål numera än Arizona.
Ja. Det häpnar man ju när man hör. En defensiv jävla maskin som St. Louis.
Ja, och där är ju Hitchcock sen för att ha varit i allmänhet en skicklig coach. Alltså hans record genom tiden, han har ju extremt många karriärer på sin NHL, eller säga, säsonger på sitt NHL-CV. Han var ju bara en seger nu ifrån att tangera Al Arbor som den tredje mest segerrika coachen genom tiden i hela NHL, vilket ju sätter lite perspektiv ändå, hans tränargärning. Och överlag har jag ju jättebra siffror med St. Louis, också tagit dem till slutspel år efter år, och just det här med plus minus statistiken, så har ju St. Louis alltid varit ett enormt plus lag, bra defensiv, ett bra possession lag liksom grundseriemaskin.
Ja, verkligen
under honom. Men en sak som jag vill poängtera då, som man kan nämna också i sammanhanget apropå tränarkonstellationen, så en som länge var hans assisterande i St. Louis, som varit hand om backarna där faktiskt sedan 2006 tror jag, som numera gör stor succé i Columbus istället, det är Brad Shaw som var assisterande coach fram till sommaren. Så han blev erbjuden en förlängning i St. Louis för att fortsätta samarbeta med Hitchcock, och han gillar att jobba med Hitchcock, men han tyckte inte alls om det här som vi har varit inne på. Att man redan nu skulle utse Mike Joe till associate coach och sen att han skulle ta över. Att man helt körde över den konstellationen som redan fanns. Då, att han gillar inte dynamiken som skulle uppstå nu. Så han vill inte vara kvar i den i det båset. Och istället har han ju hand om backarna i Columbus nu, och vi ser hur det går till exempel. Han hade även hand en framträdande roll i Team Europe i World Cup, som ju spelade fantastiskt bra defensivt och gick till final. Så att det är också ett tapp för dem.
Och igår fick han ta ännu större ansvar när Columbus var här i New York och mötte Rangers. Av någon konstig anledning så dök inte Tortorella upp på presskonferensen, utan det fick din vän här Brad Shaw prata med media.
Ja.
Men det var en parentes. Nu läser jag här att Doug Armstrong håller presskonferens medan vi spelar in och i princip gråter och säger att Ken Hitchcock är förmodligen min bästa vän.
Oj. Vi är sentimentalt här i podden.
Vad sa du?
Det blir ju nästan sentimentalt här.
Ja, men om hur fan behandlar han sina vänner då, herr Armstrong? Jag skulle inte, det här vore som att jag skulle gå och kasta ut bussen här i lägenheten.
Ja, just det.
Nu när han sitter inne i sovrummet och försöker vara tyst så inte ska störa våran podcast.
Ja, just det. Han råkar föra något oväsen och tappa någon bok på golvet och någonting. Och du skickar ut han. Du skickar hemma till Sverige liksom.
Ja.
Direkt.
Nej. Så gör man ju inte.
Nej.
Men du, tror du att det här är Hitchcocks sista rodeo? Eller får vi se honom i Las Vegas till exempel? Eller finns det annat lag som vill ta in honom?
Ja, alltså det är svårt att säga. Alltså det lät lite som i somras liksom, att det här var någon slags utfasning. Och han var med på det själv lite grann ändå. Liksom, att det lät som att det var slutet på karriären.
Jo, så var det, men han ville ju inte sluta så
här. Nej, precis. Det är ju helt ovärdigt att sluta på det här viset. Och jag tror att det ger honom lite revanschlusta. Liksom.
Ja.
Och liksom avsluta på ett annat sätt. Och det är ju kanske inte modernaste av tränare, men generellt sett även under de här senaste årens typ av hockey så har han ändå varit ganska framgångsrik och liksom satt bra försvarsspel och drivit spelet faktiskt också. Med de underliggande siffrorna som stöd.
Jag kan se honom vagga fram i skuggan av Tampas palmer.
Usch! Ja, alltså jag måste säga att jag är ju inte helt såld på John Cooper längre. Det blir mer och mer som...
Ja, vi ska inte komma in på det här nu. Du ska inte släppa loss dig.
Tack. Bra.
Ja, vi får se. Det är ju onekligen så att GM i Las Vegas har ju fler och fler alternativ. Mm. Om du ska skaffa sin tränare.
Ja, det börjar faktiskt, den så tunna tränarmarknaden börjar ju på lite mer stadga nu i form av just Hitchcock och så Gallant till exempel.
Ja.
Så det börjar faktiskt bli lite alternativ där.
Och Capuano.
Och Capuano ska vi ju nämna också i sammanhanget.
Capuano?
Ja, du ser, jag försökte leta lite. Nej, jag ska inte
Capi kan vi säga.
Capia, precis.
Ja, det kommer vi alldeles strax att komma in på.
Ja. I sammanhang kan vi nämna, apropå målvaktsproblem, så valde man ju faktiskt att sparka även målvaktscoachen Jim Corsi. Han som är nämnd och har den här statistiken döpt efter sig. Han fick gå här också, apropå Allens.
Ja, du ser, Corsi är kört.
Det är slut.
Meningslöst.
Ja, det har inte funkat för Jake Allen eller han, att ha den riktiga Corsi.
Ja, jag tycker att det var en liten tragedi. I St. Louis.
Ja, jag håller med.
Ja. Men du, då kan vi ju fortsätta. Ja, vi nämnde ju Islanders här.
Ja, just det.
Och de sparkade, det var den senaste sparkade coachen. Just Cappy.
Ja.
Och ersatte med assisterande, mycket orutinerade assisterande Doug Weight.
Ja, precis.
Men det går inte så något annat än att det har varit succé. Sen, den positiva trenden börjar ju med Cappys sista matcher i princip.
Ja.
Och nu är de plötsligt ett av ligans hetaste lag. Vad har hänt, Jonathan?
Ja, jag är förvånad själv. Alltså. Vi har ju suttit och dömt ut dem hela säsongen.
Ja,
och det här lagbygget inte minst. Och liksom att det här är ju ser ju rätt hopplöst ut för Islanders, inte minst på sikt. Och sen så Doug Weight är liksom uttalad interim coach, som du säger, väldigt oerfaren, har ju liksom gått direkt från spelarkarriär till att stå i båset i Islanders och aldrig har varit huvudtränare och aldrig varit i någon annan förening som coach. Och sen är plötsligt så har de haft en homestand här på 6 hemmamatcher i rad och bara förlorat en match, och det var efter förlängning, så de har tagit poäng.
Ja, de har poäng i 7 matcher i rad och har plötsligt bara 3 poäng upp till strecket och färre matcher spelade än lagen som ligger där.
Precis, poängsnittmässigt så är de ju nästan på slutspel. De är ju förbi Philadelphia till exempel i alla fall. Så det ser ju plötsligt mycket lovande ut här. Deras slutspelschanser hade man ju dömt ut totalt där bara för ett par veckor sedan.
Mycket så. Anmärkningsvärt faktiskt, med tanke på hur lagbygget ser ut.
Ja, för det ser inte ut som ett slutspelslag på pappret faktiskt. Och än så länge så kollar man poängmässigt så är det fortfarande... Visst, Andrew Ladda kommer upp i tvåsiffrigt i målkolumnen nu till exempel, men det är fortfarande liksom lite kämpigt med secondary scoring och sådär. Och Tavares får dra ett stort lass och deras possession-siffror ser inte så attraktiva ut och sådär. Men framförallt, den kanske främst den stora faktorn till att det har gått så bra nu. Förutom att de på något sätt blivit någon snöbollseffekt av och de har börjat få självförtroende igen. Det är väl Thomas Greiss där längst bak som ju har varit fantastiskt
bra. Ja, precis. Som de förlängde med nu också.
Ja, precis. Ett som, alltså just nu ser det ut som ett väldigt bra kontrakt. De förlängde 3 år. 3,33 miljoner per säsong i snitt. Och hans siffror den här säsongen. Och inte minst sen Halak skickades ner. Och de kunde börja tillämpa ett 2-målvaktssystem. Det som Halak så gärna ville ha. Men som istället har blivit succé för Greiss nu. När han får träna ordentligt. Och blivit gjuten första keeper på riktigt. Han har ju varit fantastiskt bra. Alltså han har ju, det är liksom Holtby Price dubbnycksiffror på han i januari. Och han hade ju någon match mot Philadelphia, så det var ju visserligen när de förlorade på straffat till slut, men han ledde ju 44 skott. Han var ju den ensamma anledningen nästan till just den poängen. Han är nummer 1 vill jag påstå i den här metamorfosen lite grann.
Det är ett bevis på att det faktiskt, även om man harkar åt helvete och det ser ut som att allt är kört, så finns allt chansen ändå. Om man får en stretch av vinster och poäng. Det kan ju till exempel glädja er Tampa-fans. Ni kan ju tänka på det åtminstone.
Ja, det finns ju någon slags där i bakhuvudet här. Men det brukar alltid vara något lag, eller några lag till och med, som har sådana här stretches från och med den här tidpunkten på säsongen och som helt plötsligt går till slutspel som man redan har dömt ut sen tidigare. Alltså Philadelphia förra året och Ottawa för något år sedan. Och Minnesota hade väl en sån här svit. Inte så länge sedan heller, så att, det brukar ju vara möjligt. Men det är väldigt få lag det händer, men det gör ju det en gång per säsong.
Här i stan fortsätter vi drömma om en slutspelsserie mellan Rangers och Islanders. Det vore episkt.
Ja.
Men om den inte händer förrän om några år, så ser det inte längre ut som att publiken får åka till Brooklyn. För det är den andra nyheten om Islanders den här veckan. Är att äventyret i Barclays Center i Brooklyn ser ut att bli kortvarigt. De ägarna där har bestämt sig för att inte förlänga leasen med Islanders efter säsongen 2018-2019, tror jag det.
Just det.
För att de genererar inte tillräckligt mycket pengar. Och ingen är väl egentligen förvånad. Det har varit ett jävla elände med Barclays ända sedan Islanders kom dit, sedan dag ett. Det är ingen hockeyarena. Ingen har trivts där, varken laget eller fansen. Eller ägarna har inte trivts med hyresgästen heller. Det var ju så tydligt.
Ja, precis. Det har varit ömsesidig disrespekt, höll jag på att säga.
Ja, tråkigt eftersom det egentligen är en väldigt cool arena som ligger extremt bra. Det har varit väldigt bekvämt och lite coolt faktiskt då. Och ta tunnelbanan ut till downtown Brooklyn gång på gång. Men det har helt enkelt inte funkat med. Läktare med det inte finns riktigt sikt över hela isen.
Och nej, det är ju en basketarena.
Jumbotron som hänger fel och usel is har ju alla vittnat om. Och konstig personal som inte liksom, som bara rycker på axlarna och allting, och en pressläktare som inte är någon pressläktare. Så, det är lika bra att de får ett nytt hem, och frågan är vad de tar vägen. Det surras ju om att de vill bygga en egen helt hockeyanpassad arena ute i Queens.
Ja, just det.
I närheten av City Field där Mets spelar, baseballlaget Mets spelar, och där tennisarenan, den underbara, ligger.
Ja, just det. Davis Cup. Och jag får snacka upp. US Open.
US Open, ja. Davis Cup är inte så ofta.
Nej, precis.
Men US Open varje sommar. Ja, varje sen sommar. Fantastiskt att vara på plats då.
Ja.
Men ingen vet än vad som händer. Vissa Islanders fans drömmer väl också om flytt tillbaka till Nassau Coliseum nu ombyggt. Men det verkar inte så troligt. Bland annat därför att han ryssen som äger Barclays äger numera även Nassau Coliseum.
Just det. Och den relationen är ju inte som bekant då så god.
Nej, jag vet inte hur Nassau Coliseum ser ut nu heller vad det gäller anpassat till hockey.
Nej, de skulle ju bygga om den rätt rejält som du sa. Den ska väl göras mindre, tror jag.
Och liksom. Ja, precis.
Så att det är väl inte så. Jag tror att fansen gärna vill återvända till Long Island. De trogna Islanders-fansen så förstås. Men det vill ju inte ägarna egentligen. Det var ju ett uppenbart steg att flytta närmare Manhattan liksom, eller närmare storstan. Ja. Inte hålla ute långt ute på ön.
Nej.
Men det är, det är märkligt. Det är, jag menar, 2019 går ut så de har inte så lång tid att vinka på om de ska bygga en helt ny arena. Och så där. Det är ganska problematiskt faktiskt för Islanders.
Då kanske får göra en säsong på Garden.
Ja, det är väl typ deras alternativ då. Liksom. Oj, vad
sjukt. Oj då, skulle det vara som det skulle vara för Tampa att spela i Carolina eller i Florida.
Usch.
Ja, det vill jag inte. Jag kommer med små stick om Tampa hela tiden.
Ja, usch. Jag försöker hålla. Jag kan inte bemöta dem på ett lämpligt sätt. Jag blir bara stum och säger usch.
Och apropå Garden och Islanders granne då, Rangers här inne på Manhattan, så är det lite nyheter även om dem. Coachen Alain Vigneault fick helt oväntat, out of the blue faktiskt, plötsligt en kontraktsförlängning häromdagen och löneförhöjning. Han har nu kontrakt fram till 2019-20.
Just det.
Ja, och från och med nästa säsong får $4 million per säsong istället för 2 som han har nu.
Ja,
det kan man kalla en 100% ökning.
Ja, det kan man säga. Och det är ju bara att konstatera nu att sen Babcock skrev det där enorma kontraktet med Toronto så har tränarnas löner ökat ordentligt i värde.
Ja.
Jag menar, Quenneville har ju rejält betalt och Boudreau och många till. Många där till. Inte minst Bilesma också i Buffalo till exempel.
Men det vore väl ganska så överdrivet att påstå att fansen i New York jublade. Framförallt de mest hängivna fansen som huserar på sociala medier var inte glada.
Nej.
De tycker att han är tveksam framförallt vad gäller matchningen av backar och hur han använder sin personal.
Ja, han har ju en förselek till exempel Dan Girardi och Kevin Klein. Och kollar man på de underliggande siffrorna hur de driver spelet och hur de får ut pucken i egen zon och så vidare liksom, och hur mycket de bidrar till mål framåt och mål bakåt, så har ju de extremt tråkiga siffror, med en sån som Adam Klendening har faktiskt gjort väldigt bra från sig när han har spelat, men han får ju ingen som helst istid jämfört med de här två.
Nej, och det är helt enkelt så att Vigneault inte gillar honom. Han har ju lite så. När han bestämmer sig för att en spelare inte är en favorit, då verkar det vara så. Det var ju, han var ju väldigt styrmodig även mot
Yandle.
Ja, Keith Yandle.
Precis. Den typen av backar verkar inte vara hans grej. Nej. Moderna backar.
Men jag sitter här med en färsk New Post framför mig, så färsk så att jag känner doften av trycksvärta. Och i den skriver Larry Brooks en lång krönika om att the Rangers know Alain is right man for job. Och de har ju haft en plan som har fungerat ända sedan förra lockouten. De har ju missat slutspel en gång. De har en långsiktig plan som de verkar veta vad de gör. De har inte haft några riktiga dippar under 11 år här.
Nej, det har varit ett konsekvent slutspelslag och ett antal gånger tagit sig en bit in på våren också, om man säger så.
Ja, man har varit i ett par konferensfinaler och en final. Det ser inte ut som det här laget kan gå så långt, men det är ändå framgångsrikt att ha varit så många slutspel och varit konsekvent ett topplag ändå.
Ja, det hoppas jag. Och Vigneault för en del, alltså apropå kontinuitet, så blir ju, jag tyckte jag läste någonstans att han blir den första Rangers-tränaren att sitta över 5 år sedan början av 60-talet.
Ja.
Så det har väl inte varit tålamod och långsiktiga planer som varit Rangers melodi genom tiderna. Men det är väl ändå något positivt det här, måste det väl ändå de allra mest kritiska fansen hålla med om.
Jag har inte läst den i krönikan, men jag håller på nu. Så.
Ja, men Larry Brooks är en stor.
No, not Al Arbor, not Scotty Bowman. could win consistently with the type of erratic goaltending the Blue Shirts have received this season from Henrik Lundqvist, who was pulled for the fourth time of the year after allowing 3 goals on 16 shots in 23-42. Ja, när de återvände till, de åkte ju på en smocka av Columbus i den här matchen. Vi fick nytt bevis, tycker jag, på att det inte är något bra för Henrik Lundqvist att ha ledigt. Det gick inte alls något bra när han kom tillbaka från bye week. Och sen spelar han upp sig och så kommer det här All-Star-breaket och han åker till Turks and Caicos. Det är mycket Caicos, tror jag man kanske. Ja. Mycket exklusiv karibisk ö.
Han och trevligt.
Zuccarello och Zibanejad var där. Och sen kom han tillbaka och det var ingen bra match igår igen. Jag tror vi var inne på det förra veckan. Han ska spela väldigt mycket. Och komma in i sin rytm. Ja. Det var ett sidospår. Vi ska inte diskutera det.
Nej, men en annan, alltså nu låter han ju väldigt kritisk mot Lundqvist där. Men en sak som jag sett hos Rangers bloggare och tyckare och sådär, fans, också är väl att alltså en annan kritik mot Vigneault. Den som mest fått skulden utåt, det är väl Lundqvist för den typen av förluster. Men det har ju varit många såna här storförluster där de varit så otroligt segstartade i början av matcherna. När de slängt bort första perioden och ibland andra perioden innan de börjar spela först sent. De har sett liksom, det har varit lite inställningsfråga på något vis. Så då kopplar man det lite till tränaren när det händer upprepade gånger.
Ursäkta, jag drog ner en persien här. Nu är också en brända mig.
Ja, det går inte. Det går inte. Måste ju vara bra förutsättning om man ska spela in på. Sol rakt i ögonen, det går inte.
Nej, det går inte. Ja, nej, men igår var det väl... Jo, så var det ju. Men igår var det framför... De var bra i första perioden, så gjorde de en katastrofal andra period. Så började de spela i tredje och hämtade ju... Hämtade nästan inte in, ska jag säga, men...
De snygga ju till siffrorna ordentligt.
Ja, de låg under med 6-0 och det var 6-4 till slut.
Ja. Det tycker jag har sett tidigare också i säsongen att de har hämtat upp enormt i tredje perioden. Och bara Östin mot Dallas den där matchen också för inte så länge sedan för mig. Det blev väldigt jämnt till slut. Fast det var en utklassning Dallas till att börja med. Liksom.
Ja, så var det. Ja. Men Tobias Pettersson och kompani, de får leva med Vigneault i många år till.
Ja, han är Jeff Gortons man och hela New Yorks man var det verkar.
Ja.
Man ska tro detta.
Så är det. Så är det. Du, vi ska väl diskutera också lite det faktum att din vän Per Bjurman, du pratar om dig själv i tredje person,
ja, det tycker jag
var i Kalifornien över helgen, i Los Angeles, och bevittnade All-Star-jippot.
Ja.
Inklusive för året den här hundralistan som NHL firar sitt 100-årsjubileum med. De utsåg sina 100 bästa spelare och från de senaste 50 åren då presenterades de stora stjärnorna vid en gala i fredags på Microsoft Theater i downtown LA, vägg i vägg med Staples Center.
Ja, precis.
Det var ju något att vara med om. Det var hela All-Star är vad det är, men det fick ju en extra stjärnglans tack vare den galan.
Ja, exakt. Ja, men det var väl ändå höjdpunkten med hela helgen, så att säga. Alltså, återigen måste jag väl konstatera att jag tycker att matcherna och skills competition och sådär var lite vad det brukar vara.
Ja, man blir påmind om hur ointressant hockey är när det saknar mening och inte tacklas och så.
Nej, ja, precis. Det blir liksom parodi på något vis nästan.
Ja.
Men att få omgärda som du har fått göra i helgen, dels är det ju liksom avsjuk att du har varit i Los Angeles. Bara en sån grej är ju gött med alla palmer och vädret och hela stan liksom. Men också att du har fått hänga med liksom Wayne Gretzky och Mario Lemieux, Peter Forsberg, Niklas Lidström. Hela det här gänget. Topp 100 i NHL.
Ja, nu är det väl att ta i och påstå att jag har hängt med. men den här lobbyn på hotellet där i samma kvarter, JW Marriott. Den lobbyn var en våt dröm för Stargazers med hockey för bäst. Den här helgen. Och på fredagen där innan den där galan, då var det dels alla dagens stjärnor som började dyka upp för All-Star. Men vart man än tittade så var det en Lidas, en Brett Hull, en Wayne Gretzky, en Mario Lemieux. Alla var där och hängde och satt i olika hörn. Jag åt lunchen då, jag och Jonathan Lindqvist på Viasat. i restaurangen där, ja, som ligger i lobbyn, vände oss. Jag, bredvid oss i två bord satt, på ena satt Phil Esposito, det andra Scott Stevens.
Esposito.
Och sen vänder vi oss om, där sitter Joe Sakic. Och sen vänder vi oss sidan, där sitter Sidney Crosby. Och plötsligt kommer Conor McDavid fram och tar Sidney Crosby i hand.
Det var surrealistiskt.
Ja, man trodde man befann sig lite i en hockeydröm. En febrig hockeydröm.
Ja, jag skulle inte tro att jag existerade om jag satt där. Jag skulle svimma. Jag skulle inte få på riktigt.
Ja, och sen var ju den här galan då, när presenterade, då fick vi i media sitta i pressrum och sen lotsades vi in på den här teatern och fick göra intervjuer och så på scenen när galan var slut. Och där stod ju så 60-70 hockeylegendarer. Och så kommer vi in till, det var minst sagt kaos.
Ja, det förstår jag.
Men även där, man tummar runt som en flippekula mellan Jagr och Peter Forsberg och Börje Salming och Daryl Sittler och Dominik Hasek. Man var ju asyr.
Ja, det måste man helt sjuk känsla och ska prata med alla. Liksom, är det bara Daryl Sittler, vi går vidare. Måste få tag i någon.
Ja, min uppgift där var ju framförallt att få ihop de tre svenskarna som var på plats. Lidström, Forsberg och Salming på en bild. Ja, och de befann sig såklart på olika delar av den där scenen när vi kom in.
Just det.
Så det krävdes logistisk snillrikhet alla Thomas Ros för att få ihop det där.
Ja, vi har ju bevittnat din bild i alla fall. Som du faktiskt lyckas få ihop. Det är inte så dåligt att du har tagit en bild med tre av de största svenska spelarna genom tiderna.
Ja, även Mats Sundin var ju med i den där på listan men kunde inte närvara i LA.
Nej,
men de var ju hedrade allihopa och beskrev det som lika stort som att bli invald i Hall of Fame, vilket ju alla tre är.
Ja.
De tyckte det här var en lika stor ära, det får man ju säga. Det är ändå enormt stort med tanke på hur många som har spelat i NHL genom åren. Jag tror, vad sa de? 7500 har spelat i NHL.
Ja, det är ju ett antal att konkurrera med. Så att...
Ja, och...
ett antal hyfsade spelare som inte kom med, om man säger så också. Så att komma med där är en extrem ära.
Ja, vilka som sen kom med, och det var ju lite debatt såklart. Om vilka som inte kom med, som borde ha varit med enligt alla fans och tyckare. Och det är ju såklart extremt svårt. Det finns bara 100 platser. Du ska vara med från alla eror helst.
Ja. Jag måste ändå säga att jag köper upplägget de hade med, alltså, att de delade upp det lite efter... Innan, före 67 och efter 67, att de sedan listade spelarna utifrån sin epok, sin 90-tal, 80-tal, 70-tal. Så här. Alltså för det skulle vara väldigt svårt att sätta 100-1 i rangordning. Ja. Och den extrema diskussionen skulle bli då. Och det skulle nästan kanske bli lite... Jag menar, nu var det väldigt god stämning på scenen där mellan alla... alla. Men om det skulle varit så här, liksom, Peter Forsberg skulle varit 20 platser efter... Niklas Lidström, men sen, kanske det skulle inte varit lika lätt. Nej, jag bara skojar, men det skulle, ja. Det, jag tycker ändå upplägget, jag köper ändå att du gjorde så här. Även om det kanske skulle varit lite roligare med 1-100 naturligtvis.
Ja, nej, men du har ju helt rätt. Det blir onödigt tjafs om det.
Ja, precis.
Men det som det väl blev mest debatt om var väl de alltjämt aktiva och samtida stjärnorna, vilka av dem som blev invalda och inte.
Ja.
Att bli invald här, det var ju som att få sin Hall of Fame-nominering redan nu.
Ja, det kan man ändå säga. Exakt.
Det var så Erik Crosby och Ovechkin och Taves och Kane och...
Keith,
ja. Men däremot inte Malkin, inte Joe Thornton.
Nej.
Och det finns väl de som... Framförallt så var det väl de som reagerade på Taves.
Ja.
Beskrivs som överskattade av många, men... Karlsson är ju väldigt förtjust i sin Tales.
Ja, det är ju, ja, alltså jag håller med om den kritiken att, alltså jag har inte så jättestor lust att argumentera emot Tales egentligen, för jag tycker han får för lite för mycket skit, och visst, hans poängsnitt är ju inte i paritet med många av de här som kom med, och inte många till exempel jämfört med Malkin som har långt över en poäng per match i sin NHL-karriär, den här tuffa lockout-eran liksom. Och som jag har vunnit 2 Stanley Cup och vunnit Conn Smythe som mest värdefull och blivit framröstad som bästa spelare och spelarna själva och fått Hart Trophy och som har vunnit poängligan ett antal gånger. Sådär. Men åtminstone en gång. Så jag tycker Malkin ska ju, det är ingen snack om att han ska vara med. Tycker jag. Men samtidigt så har jag lust att liksom peta ut Taves egentligen heller. Han har ändå varit kapten för ett, för en dynasti. Alla tre Stanley Cup-titlar och är ju en av världens bästa tvåvägscenter. Är det fortfarande, vill jag påstå.
Ja, en slutspelsmaskin framförallt. Han är ju inte... Det är sällan han utmärker sig så särskilt mycket under grundserien.
Nej.
Men som jag var inne på, när det verkligen har kommit till kritan, så har han tagit sitt lag på axlarna, tycker jag, och vunnit de allra viktigaste matcherna åt dem.
Ja, alltså jag kommer ihåg ett exempel, alltså han har ju haft flera bra slutspel, 2013, ja, 2010 där, till exempel när de vann, men också det här senast 2015 när han var helt avgörande nästan i den där
Anaheim-serien
där han verkligen tog Chicago vidare.
Ja.
Det höll de på att åka ut.
Nu är det så i alla fall. Vi kan inte ändra på det.
Nej, precis. Men jag tycker det är klart att Malkin skulle vara med.
I övrigt så intressant som vanligt under den här helgen så håller ju Gary Bettman en presskonferens. Och det intressanta så på den var väl att det börjar låta som det här med OS inte kommer att bli av faktiskt. Han lät väldigt... Han dissade OS. Det är faktiskt bara ett år kvar.
Ja.
De kör igång i Sydkorea och det börjar väl bli liksom, ska det verkligen bli av så måste de fan bestämma sig snart.
Ja, de har haft några deadlines. Det förut sades att de skulle vara bestämt innan 2017 började och sen skulle det vara januari och nu har det gått förbi januari. Det har inte ännu kommit något officiellt beslut åt ena eller andra hållet, men tongången har mer och mer låta negativa.
Han ryckte på axlarna när någon frågade om det, när måste beslut tas. Han var liksom lite nonchalant kring det och man ska komma ihåg då att det är ofta en teater och dimridåer när Bettman och Daly gör sina uttalanden.
Det finns alltid en baktank.
Ja, det finns en baktank med varje uttalande. Men de som är bättre än jag på att läsa av de här herrarna, de sa att de för första gången, alltså journalistkollegor som har lite djupa känningar, deras intryck var att det här, för första gången så började de, tycker de att det börjar luta åt att det inte blir OS. För NHL-spelaren.
Ja, jag kan hålla med lite grann. Det som talar för OS ändå tycker jag, det är att alltså, det är väl att, och så har det väl alltid varit, så det är inget nytt egentligen. Men spelarna har ju verkligen uttryckt att de vill komma dit. Connor McDavid, Taves, Crosby och sådär, de vill ju verkligen att ligan ska lösa det här.
Ja, men det är ligan, det är ägarna som bestämmer dem.
Ja, de sitter på pengarna och de vill ju inte betala kostnaden.
Det tror jag i och för sig bara är snack. De vill framförallt inte stänga ner sin liga i tre veckor.
Nej.
Och
behöva anpassa sig till OS.
Få hem skadade spelare. Och de har gjort det nu fem gånger eller sex gånger. Eller vad det är. Och alla säger ja, men det ger sån bra goodwill och få så mycket PR. Men om de gjorde det, då skulle de ju inte tveka. De vet ju vad de gör. Även om många inte tror det.
Och sen är det
i synnerhet vad det gäller inkomster. Så det har inte gett tillräckligt mycket. Framförallt inte när det är på andra kontinenter än den nordamerikanska.
Precis, och nu är det extraordinärt med tanke på att det är Sydkorea. Liksom. Det är bedrövligt tidsmässigt för den amerikanska kontinenten.
Ja, och dessutom så en komponent man sällan nämner här, för fansen här verkar inte alls lika angeläget som det är för svenska fans till exempel. Här är NHL mycket viktigare än landslaget för alla hockeyfans. Och uppe i Kanada nu så har de ju varit så överlägsna att vinna alla turneringar så det börjar bli en axelryckning för kanadensarna. De har vunnit Vancouver, de har vunnit Sochi och de vann World Cup.
Ja.
De har liksom inget mer att bevisa.
Ja, vi såg ju i World Cup liksom, där vi trodde att nu ska hockeyn till liksom, en turnering med världens bästa i hockeyns mecka. Det måste ju vara sånt sjukt tryck där. Men det var ju inte ens fullsatt på alla matcher. Långt ifrån.
Nej.
Det var ju inte det tryck man hade förväntat sig och det kändes lite grann som att visst, turneringen i sig gjorde väl sitt att det var World Cup och att det var nystartat och det kändes lite suspekt upplägg sådär, men med konstgjorda lag och sådär, men det var ändå vittnar lite grann om landslagsintresset i Kanada just nu. De är så överlägsna ändå så att det kanske inte är det som är privet liksom.
Nej, det är det inte. Nej, och ja, i övrigt själva som du redan har nämnt så själva skills competition och All-Star-matcherna var inte mycket att hänga i den så kallade julgranen.
Nej, de åker runt på halvfart och...
Ja, men det är väldigt roligt runt omkring. Medlemmarna i Professional Hockey Writers Association har haft en grundlig och underhållande firmafest i dagarna tre.
Ja.
Och det är bra, väldigt bra tillgång till spelarna. Vi pratar väldigt mycket med Erik Karlsson och Viktor Hedman som var de svenska representanterna där.
Just det.
Och det är ju anmärkningsvärt med Viktor. Det var en jag känner som igår efter Tampas bedrövliga förlust mot Boston skrev att, vad skrev han? Det är nu...
Ja, jag skrev något att det är nu Per Bjurman skulle säga att det skulle vara kul att se Viktor Hedman i ett bra lag, ungefär som Oliver Larsson.
Ja. Ja, det är anmärkningsvärt hur bra han är, Viktor. Han tycker inte själv, han skruvar på sig när man säger att det var det, men han menar att skillnaden är att han gör mer poäng än vanligt, men att han tycker inte att spelet är så enormt mycket. Han, när det inte går bra för laget, då är det inte kul att göra mycket poäng för egen del heller.
Nej, men jag får säga en snabbis, en liten harang om honom som ändå sitter och tittar på alla Tampa-matcher. Att jag tycker Hedman har blivit ännu bättre den här säsongen. Alltså dels offensivt, att han gör ju så mycket poäng. Han är uppe på över 40 poäng. Och han är ju jämte Erik Karlsson. De har ett litet internt race där. Sen har ju faktiskt Brent Burns ryckt ifrån och leder ju nu den interna, eller liksom backarnas poängliga med 12 poäng. Så han är ju oåtkomlig. Han är ju ett djur den här säsongen. Men Hedman, han får ju spela PP nu. Det gjorde han ju inte tidigare. Och han gör det väldigt, väldigt bra.
Det poängterade han också. En stor skillnad är att han har spelat så mycket i powerplay och få utdelning där.
Och han har ju lärt sig att liksom hantera positioner på ett bättre sätt nu. Alltså dels avvägen han ska ta skott själv, och sen är väldigt, det som Strålman gjorde, att Strålman fick spela PP tidigare, så fördela puckarna till sina skickliga yttrar som Kucherov och Duane och så vidare. Stamkos tidigare. Hedman har ju hittat sin roll där på ett väldigt bra sätt. Och sen så tycker jag faktiskt att han är ju extremt bra defensivt nu också. För att det har jag ju fått cred för liksom. Det backparet i stort fick, har ju allmänt börjat betraktas som ett av NHLs bästa defensiva backpar. Men tidigare i karriären har ju Hedman i vissa kretsar nämnts lite som en säkerhetsrisk defensivt. Och var lite för nonchalant och lite vågade sitt spel. Men nu tycker jag att han är extremt bra avvägning. Och att han har ju fantastisk reach med sin storlek som han utnyttjar väldigt bra. Och sen är han så otroligt skicklig på skridskon också. Så att han har ju liksom så extremt många komponenter i sitt spel som han börjar hantera och liksom maximera sina verktyg. Så att jag han är...
Lugn nu.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Otroligt bra.
Ja. Och då har vi sagt vad som behöver sägas om honom när vi kommer in. Pretty much på det avslutande inslaget i den här podden nu,
ja.
Eller hur?
Ja, men det tycker jag låter som en bra övergång.
Ja, för vi tänkte halva säsongen, vi passerade halvtid för ett tag sedan, men det är efter All-Star-breaket som den andra delen av grundserien börjar på riktigt på något vis. Det är den långa spurten det här.
Ja, precis.
Och därför tänkte vi att vi skulle titta på awards-racet. Hur det skulle te sig om det var nu.
Precis.
Vem som ska ha de stora priserna. Vi kanske inte behöver gå in på Lady Bing.
Nej. men sådana som Calder, Norris, Hart.
Ja. Hart, man.
Ja.
Ja. Låt oss börja med Hart eftersom det är, man alltid börjar med det. Det är den stora.
Ja, det är väl ändå liksom, det är MVP-priset. Det är ligans mest värdefulla spelare helt enkelt.
Ja, i och med att jag har faktiskt för en gång skulle inte skjuta ifrån höften utan satt mig ner och skrev ner några anteckningar här, och dessutom har det här diskuterats ganska ivrigt under All-Star-helgen över borden, som det heter, på det. Baren i downtown LA.
Du har suttit och diskuterat det här med Friedman och Dan Rosen och de här Chris Johnson kanske.
Ja, eller? Det kommer lätt upp efter några drinkar och det blir
några stycken sådana där.
Häftiga debatter. Och mina tre namn, De två första känner jag mig helt helt övertygad om att de ska vara nominerade.
Ja.
Jag har ju tagit tre per kategori, det brukar vara så.
Ja.
Det är Sidney Crosby i Pittsburgh Penguins. Och det är Connor McDavid i Edmonton Oilers. Och min tredje är faktiskt Devan Dubnyk i Minnesota Wild.
Ja. Ja.
Har du några invändningar där? Eller vill du byta ut någon mot någon?
Ja, jag har inte så stora invändningar. Jag skrev ner fem namn och så försökte ranka dem. Så att jag hade väldigt likt det. Jag hade också, jag hade faktiskt McDavid detta.
Mm.
Även om jag tycker kanske Crosby, han är en bättre spelare. Men MVP är ju ändå ännu mer liksom... MVP är ju, statuten är ju att det är den mest värdefulla spelaren för sitt lag.
Ja, och det håller jag med. Det är ingen som har haft stor inverkan på sitt lag som McDavid har ju. Det är han som har gjort Edmonton, förvandlat dem till ett slutbeslag plötsligt.
Ja, precis. Och visst, det har hänt lite över sommaren med när man har tradat bort Hall och fått in Larsson och gjort lite åt sin backsida. Och det har varit lite andra grejer som har ändrats. Men vi såg ju Edmonton utan McDavid förra året när han var skadad, var katastrof. I år är de ett slutspelslag och nu blir det bara bättre och bättre. Nu har de ju distanserat sig från sträckor ganska ordentligt och går ju onekligen mot slutspel för första gången på hur länge som helst. Och McDavid är ju anledning nummer 1, 2, 3 till det.
Ja.
Så att, och leder i poängligan faktiskt just nu. Även om Crosby har ett fantastiskt poängsnitt. Han har ju missat ett antal matcher så han ligger på, han är överlägset bästa poängsnittet hittills. Och han har samma poängsnitt som Kane hade förra året faktiskt. Skulle Crosby med det här poängsnittet ha spelat 82 matcher, då skulle det bli 106 poäng, precis som Kane vann poängliga med i fjol. Och det är ovanligt att klättra över 100 poäng faktiskt i dagens hockey. Det ser vi ju inte varje år.
Nej.
Så att Crosby är naturligtvis allt, ett gäng också. Sen sa du Dubnyk.
Mm.
Jag har han som fyra och jag kan köpa att han är trea, men jag tog faktiskt Burns.
Ja. Ja, visst. Burns har ju, som du har nämnt, en fantastisk säsong och kommer ju vinna ett annat pris, tycker jag.
Ja, det kan
så självklart. Precis. Men Dubnyk är ju också, han är ju en av, San Jose är ju ett bra lag, ja, inte utan Burns man vill säga, men han har ju fler komponenter där, tycker jag, som bidrar till att de är så slagkraftiga, medan Dubnyk känns som huvudorsaken till att Minnesota är så sensationellt bra just nu, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Och Dubnyks siffror är ju närmast historiskt bra här den här säsongen. Alltså, vi kommer väl komma in på Vessina, kan jag tänka mig. Det blir väl lite att man kommer in på. Men bibehåller den här räddningsprocenten så är det som han har just nu, som är nästan 94. Då är ju det en av de topp 5 åtminstone, eller om det är topp 3 till och med, bästa räddningsprocenterna genom tiderna i NHL-historien under en hel säsong, om man skulle behålla det. Så det är ju otroligt bra.
Ja, men vi är med i ditt femte namn.
Jag skriver upp en till som jag tycker är värd att nämna. Ett lag som vi har varit inne på väldigt mycket i början av podden. Så att de är lite för dåliga för att de ska kunna ha en MVP. För det brukar ju ofta tillfalla ett lag som ändå är med i toppen.
Ja.
Och då från St. Louis så vill jag ändå nämna. Han ska inte vara topp 3, men jag tycker Vladimir Tarasenko har gjort en väldigt, väldigt bra säsong. Han leder den interna poängligan med 15 poäng. Så han bär ju deras offensiv på sina axlar. Han gör mycket mål och han har inte så jättebra skottprocent heller. Så han skulle kunna ha ännu mer poäng än vad han har egentligen.
Jo, men grejen är att om inte laget går bra, då spelar det inte så stor roll att man är dess viktigaste spelare.
Nej, precis. Nej, så är det ju onekligen. Men det är ändå, jag tycker det sticker ut hans offensiva produktion när lagkamraterna inte ligger i närheten på samma siffror. För visst, McDavid och Crosby har ju stor del i att det går bra för Connor Sheer och att det går bra för Patrick Maroon till exempel. Det är ju all heder till McDavid och Crosby att de lyckas lyfta sin omgivning så tydligt. Men Tarasenko har ju inte riktigt fått den liksom offensiva hjälpen runt omkring sig den här säsongen. Men har ändå bara öst in poäng och mål.
Ja, vad gäller Crosby så jag sa ingenting om honom. Men det är ju uppenbart att han är taggad av att det kommer in till, att det kommer in en sån generational talent bakom honom. Och att det var alla överens om i Los Angeles att han är taggad av det. Han är, han är angelägen om att hålla McDavid bakom sig i racet om titeln världens bästa spelare.
Ja.
Ja. Han vill fortfarande bli bättre, han vill fortfarande vara bäst, han vill fortfarande vinna allt. Det är ju kanske Crosbys allra största styrka.
Ja, och precis. Och det går ju att prata hur länge som helst om Crosby, men han är ju faktiskt den bästa spelaren fortfarande. Så är det ju.
Ja.
Och han har ju vunnit allt som går att vinna här det senaste året. Allt han ställer upp i blir ju succé. Och han är den stora dominanten.
Ja. Det är mina hard.
Ja. Ja, ja, då var vi ganska lika.
Du har.
Ja.
Då tittar vi på Norris, tycker jag.
Bra.
Och mina tre som jag har tagit ut är Brent Burns då. Som borde vara självklart innan. Han har en helt monströs säsong. Men jag tycker att han ska få sällskap till Las Vegas i alla fall av Erik Karlsson och Victor Hedman.
Ja. Då är vi exakt likadana. Jag har Burns etta, Karlsson tvåa faktiskt ändå och Hedman tre.
Ja. Det finns bland, har jag hört, vissa små farhågor om att det skulle kunna bli en sån här Drew Doughty-fadäs för att vissa kanadensiska journalister tycker att Shea Weber är sån sensation nu när han har kommit till Montreal att Burns skulle kunna bli robbad av honom på sig, men det kan ju inte hända. Så bra är inte Shea Weber.
Nej. Nej, precis. Alltså, Weber är ett svårt. Alltså, visst, han gör det bra i år. Han har producerat väldigt mycket och han har ju varit med och lyfta Montreal på ett imponerande sätt när faktiskt Carey Price har varit bra, men inte sådär Carey Price bra den här säsongen. Så man kan ju inte bara skriva att de är ett one-man-team längre. Och han är ju lagkaptens karaktär i alla fall. Och har ju bidragit till hela dynamiken i omklädningsrummet där naturligtvis Weber, men fortfarande så är det ju de här det är samma sak fortfarande i Montreal som det var i Nashville, att han har lite problem att driva possession och zone entries och såna här grejer och fastnar ibland i egen zon och sådär, men han är ju samtidigt släpper in väldigt få mål när han är inne på isen. Det är ju bara, det är ingen tillfällighet att det är så, att han är duktig på att försvara den egna kassen, och när han väl är i offensiv zon så har han ju sitt skott och sitt spelsinne som gör att han producerar väldigt mycket poäng också. Så att Weber är ju en bra back och ska vara med högt.
Men han ska inte ha med det här.
Nej, han ska inte vara topp 3 och vara nominerad. Det ska han inte vara.
Nej. Men vilka har du med då? På din topp 5?
Ja, jag skrev två till. Och man skulle kunna nämna ännu fler. Men jag vet inte om det är just de här två jag skulle vilja nämna. Men jag tycker det är klart att Drew Doughty är en toppback i ligan i år också. Visst, det går inte så bra för LA. Men Drew Doughty är som vanligt, det är precis som förra året, att han är ju en otrolig possession-spelare och otroligt skicklig. Och jag tycker det, alltså, när man har sett han live några gånger som jag fick göra i Los Angeles där i november, så är det ju, han är ju en fröjd att titta på live när man får se han liksom bara följa honom, så att säga. Han är ju väldigt, väldigt smart alltså, och väldigt...
Ja. Det är snyggt på isen när han åker skridskor.
Ja, det är ju väldigt elegant liksom, och han har ju inga problem att röra sig åt vilken riktning den krävs, och alltid blicken högt och vet vad han ska göra med pucken. Han gör ju väldigt få misstag. Ja, men även om det var förra säsongen när han vann Norris Trophy, när han hade högst passningsprocent i hela ligan till exempel. Ja, han har ju väldigt, väldigt, väldigt bra siffror den här säsongen också. Däremot så gör han ju inte tillräckligt mycket poäng. Han ligger ju under 30 poäng trots att han spelar näst mest av alla spelare i hela ligan. Det är bara Dustin Byfuglien som har med istid. Och ser man då till points per 60, som är kanske intressant i det här fallet med tanke på att han spelar så otroligt mycket, så borde han göra mycket poäng. Men ser man i snitt hur mycket han producerar per 60 spelade minuter, så är det ju mediokert. Det är många, många backar som är före honom då. Då ramlar han långt ner på listan. Så han producerar ju inte tillräckligt mycket offensivt för att kanske vinna Norris Trophy i år.
Vem är den femte då?
Ja, den femte som jag vill nämna.
Du behöver inte gå in så ingående på alla, Jonas.
Ja, förlåt. Ja, men en till som jag tycker man kan nämna som haft en bra säsong, liksom alla backar i det här laget, mycket tack vare Devin Dubniks målvaktsspel, det är ju Ryan Suter.
Ja.
Som ju har en så här brutal PDO då, om man räknar upp skottprocent plus målvaktsprocent, så har jag 106. Det måste vara bäst i hela NHL. Jag tror att det är bäst i hela NHL. Så det är liksom, det är snack om. Det är lite tur inblandat också, men också skicklighet naturligtvis. När man har den typen av siffror. Så att, ja, jag tycker att den är värd den.
Ja. Vi tittar på Vessina då, och där har vi ju nästan redan sagt vem som ska vinna. Eftersom han nomineras till Hart så måste han vinna Vessina också. Och det är Devon Dubnyk i Minnesota. Ja. Och jag tycker hans främsta konkurrenter, om det är priset, as of now, man vet inte riktigt vad som händer de här sista månaderna, tycker jag ändå är Braden Holtby och Sergej Bobrovsky.
Ja, men det var spännande, för nu är vi ju sådär lika än. Jag har exakt samma.
Ja.
Ja.
Ja, det är de som har verkligen stått ut. I början var ju Tokarask också ett klart Vessina ämne. Men har
även
inte
Price.
Riktigt... Ja, Price kan man aldrig riktigt komma från. Är det dina två övriga?
Nej, jag har faktiskt inte orkat skriva upp Price här, för att han borde kanske vara omnämnd i allra högsta grad, men jag tycker ändå inte att hans säsong har varit tillräckligt bra.
Faktiskt. Men mest i jämförelse med honom själv, eller hur?
Ja, mest i jämförelse. Det är orättvist att jämföra. Och han har fortfarande 2 månader på sig, så att han kanske kommer hamna där till slut. Han är ju, ska man välja en målvakt man vill ha i sitt lag, så är det klart, då kanske Price till och med före Dubnyk.
Så att, men vilka mer då? Får höra nu.
Ja, jag ser att jag inte ens nämnt 5 här, så jag får säga Price ändå. Men ett oväntat namn som jag ville ta upp här, som jag faktiskt tog som 4. Och det är kanske lite väl högt, men jag tycker ändå att hans insats i år kanske är lite underskattad. Och jag säger emot mig själv lite grann när jag säger att Conor McDavid är den enda anledningen till Edmontons succé. Så jag har ju faktiskt Cam Talbot gjort en fantastisk säsong. Och det är lite intressant att kolla på hans siffror. Han har ju spelat överlägset mest av alla målvakter. 45 matcher. De flesta lagen spelar runt 50 nu, och han har ju spelat nästan alla av dem. 45. Och vunnit 26 av dem. Bara förlorat 12. Och har ju jättebra statistik, alltså, och det visar ju att, kollar man på hans siffror lite grann, så visar det att Edmontons försvarsspel är ju nödvändigtvis inte så otroligt mycket förbättrat den här säsongen, utan de släpper till, alltså Cam Talbot har ju fått överlägset flest till exempel kontringslägen emot sig, alltså kontringsskott. Han har fått flest överlägset flest vad som betraktas som high danger scoring chances emot sig.
Ja.
Alltså, han har fått svåra lägen och mycket, väldigt mycket skott emot sig den här säsongen. Och ändå så har han en räddningsprocent som är klart över average den här säsongen. Och ja, det finns ett avancerat, riktigt avancerat, som man kan ifrågasätta lite giltigheten, men ett system som går ut på vad, om man ser till lag utifrån massa olika parametrar, vad målvakten i det laget borde ha för räddningsprocent, så ligger Cam Talbot över den, vad han borde ha egentligen. Så att han har varit väldigt bra den här säsongen och har stor del också. Han och Conor McDavid är de stora faktorerna till att det går så bra. Alltså man ska inte underskatta Talbot heller.
Men han utmanar inte de här 3.
Nej, det är precis. Jag tycker ändå att jag håller ändå dem före fortfarande.
Intressant med Columbus målvaktssituation. Igår här på Garden så var det ju den unge finländaren Jonas Korpisalo som stod.
Just det.
Och han var riktigt svinbra faktiskt.
Mm. Han var riktigt
stor talang, det ser man ju. Och jag skrev i bloggen, jag tycker det understryker att Finland bara är en eller två riktigt högklassiga backar från världsherravälde inom något år. Eftersom de har så fantastiskt mycket bra forwards och nu återigen väldigt bra målvakter. Fan. Laine gjorde 23 målet igår och Sebastian Aho stod för hattrick. Och en härlig finländsk kväll som fick vår vän Jarko just nu på månadslång ferie i Thailand.
Just det.
Och djupa från Polen på morgon.
Ja, det förstår jag. Nej, det var en väldigt fin finsk kväll igår, och de har ju all anledning till tillförsikt. För att alla de här killarna som har kommit in i NHL i år hittills, så, ja, det är väl Puljo Järve är väl undantaget. Annars har det ju ser det väldigt lovande ut på alla möjliga håll och kanter. Även Ristolainen tycker jag ser det bra ut i år och sådär.
Mm. Ja, men nu kommer vi från ämnet lite. Ja. Holtby och Brodowski, vi behöver inte säga så mycket. De har varit jävligt bra, punkt slut.
Ja, en sak som jag kan nämna snabbt nu med Holtby bara, som jag tycker är, apropå hans statistik, det är att här kan man verkligen betrakta om att han tar det han ska ta. Det tycker jag är en grej jag vill ha som målakt, att man inte släppa in massa tavlor och massa onödiga skott, utan man tar allt det man ska ta. Sen kan man släppa in något bra läge ibland och så.
Men ja, exakt. Det spelar ju faktiskt ingen roll om man har jättebra siffror men alltid släpper in en enkel puck, eller framförallt släpper in i avgörande lägen.
Nej, exakt. Precis, och alltså Brayden Holpe har otroliga siffror, men det finns ju då, även precis som det finns high danger scoring chances, siffror på statistik på det, så finns det även på low danger, och Brayden Holpe har bara släppt in 2 low danger chanser på hela säsongen, och det är han klart bäst i hela ligan på, så han tar verkligen de puckarna.
Det är en extremt bra egenskap.
Ja, så det tycker jag man ska lyfta fram.
Det tycker jag också. Du, vi går vidare med det kanske intressantaste racet av alla är väl Calder, som det är en sån enastående rookie-säsong.
Ja, verkligen.
Så där kan man verkligen ha många synpunkter om vilka som ska vara med. Mina 3 då, som jag har tagit ut, är Auston Matthews, Patrick Laine och Mitchell Marner.
Ja.
Och det intressanta är ju att skulle jag göra 5 då, som då skulle jag nog kanske ha med William Nylander också.
Och du tar med hela Toronto-ligan nu. Ja.
Det säger inte så lite om vilken framtid de, framtidspotential skulle jag säga, de har i Toronto. Så alltså många unga superba spelare.
Ja. Och de är alltså, och inte bara liksom, jag framförallt säger de om framtidspotentialen, men det, redan nu så tycker jag att de är så otroligt bra, alla 3 av dem.
Och apropå det så fick jag precis ett mail från NHL Public Relations att Mitchell Marner är utsedd till Rookie of the Month.
Jaha, där ser man.
Ja. Och han är ju, man får inte lika mycket uppmärksamhet kanske som Matthews, men han är ju vilken smooth hockeyspelare.
Ja, precis. Jag har ju jämfört honom med Patrick Kane lite grann.
Ja.
Jag har lite den kopplingen bara för att båda spelar i London Knights som juniorer, men de har lite liknande bakgrund. Men han är ju väldigt sevärd hockeyspelare och har faktiskt gjort mer poäng nu än Matthews. Han har 41 poäng, jag tror Matthews står på 39 när vi spelar den där.
Ja, han gör ju mycket mål och det vill jag ju nämna då med Laine också. Att jag tycker han måste vara nominerad här med för sin unika målfarlighet och sitt fantastiska skott. Ett skott som liknar ingenting. Det ser inte hårdast ut i världen, men det är så jävla dynamiskt.
Ja. Och vi såg ju faktiskt på Skills Competition, om man ska ta med sig någonting därifrån, att det var ju hårt också. Det var ju bara Webber som
sköt. Ja, exakt. Jo, grejen är att det ser inte så hårt ut, för det är så snyggt. Ja, men precis. Det är hårt också.
Han har en väldigt kort ansats också när han skjuter, vilket ju är bra. Han liksom bara trycker iväg pucken.
Ja.
På ett särskilt
sätt. Men som sagt, det är ett väldigt bra rookie-år, så jag vill höra vilka fler du har än de här 3, för jag utgår från att du har de här 3 med.
Ja, de är onekligen med, och sen så tror jag, sen är det svårt att säga nu alltså vem som är nummer 1, för det kommer ju onekligen avgöras. Det blir ju ofta väldigt, väldigt, väldigt baserat på det man har färskt i intryck, så det brukar bli den som avslutar bäst som vinner. Vi minns ju till exempel Filip Forsberg för några år sedan. Alla trodde han skulle vinna, och sen hade han en svag sista en och en halv månad, och så blev han inte ens nominerad. Men just nu vill jag ändå påstå att jag håller, alltså Patrick Laines 23 mål slår ju högt, men jag håller faktiskt Matthews som nummer 1 hittills.
Ja. Ja.
Men andra bra förslag.
Det är tur för att Jarko är på semester.
Ja, just det, exakt. Det här skulle Jarko absolut inte vilja höra. Hoppas han kanske har hunnit somna vid det här laget när han lyssnar på podden eller någonting. Där vid poolen. Nej, men en som jag har som nummer 3 faktiskt, då har jag ju faktiskt inte med Marner på min topp 3, det är lite konstigt, men jag är ju så svårt förtjust i Zach Werenski.
Ja, men absolut. Han är ju den stora sensationen på backsidan, och ibland undrar man om det skulle vara ett rookie precis för forward och ett för backar.
Ja, det är precis. Och det som du brukar vara inne på också, som är ett faktum, det är ju att det är ju ofta svårare för backar att kliva in i ligan och dominera snabbt.
Ja,
och Renska kliver rakt in här som 97 eller vad han är. Ja, han är väl 97 och blivit en toppback där i Columbus. Och är ju kanske en av ligans redan nu bästa powerplaybackar. Han är ju, om jag hyllade Helman för att vara duktig på point, så är Renski fantastisk på det. På att få avvägarna ska skjuta, och skjuter nästan alltid på mål. Väldigt få skott utanför och blockade och sådär. Och bra på att fördela spelet liksom. Och ta in pucken i zon och sådär. Kanske inte riktigt lika imponerande i defensiv zon ska tilläggas. Men han är en väldigt, väldigt bra tvåvägsbacken då.
Ja. Så vilka är dina fem nu? Nu hänger jag inte med.
Matthews etta, Patrik Laine tvåa, Werenski trea, Marner fyra. Och sen har jag Matthew Tkachuk femma.
Väldigt bra i Calgary.
Och sen
en som om man ser Sebastian Aho som vi nämnde tidigare, om han fortsätter, om hela andra halvan kommer se ut som det gör nu, så är ju han kandidat också faktiskt. Ja. Han hade lite trögt i starten, som kanske inte är så konstigt eftersom han är så extremt liten. Han ser ut som man är 12 år.
Ja.
De har ju uppenbarligen hittat sin, hitta in i
sin, vad heter det?
Ja,
vuxit in i NHL-kostymen.
Precis.
Ja. Och en annan spelare som man helt glömmer bort bara för att han känns onekligen inte som en rookie. Lite som Panarin förra året. Det är ju då Matt Murray. Som jag vinner väldigt mycket. Så att, och han har ju redan vunnit Stanley Cup i sin karriär. Så det är ju svårt liksom att se honom som en rookie. Men han är ju det, och han vinner ju en stor majoritet av alla matcher han spelar för Pittsburgh. Han har ju ett väldigt bra lag framför sig också. Men han är ju imponerande i sig själv. Så att, han är väl med i diskussionen om topp tre, han också, tycker jag.
Ja. Nu går vi vidare. Jag vet inte om du har tittat på den. Men jag tänkte prata lite Selke också.
Ja.
För att det är intressant. För att the usual suspects är ju inte så bra i år.
Nej, precis.
Det brukar stå mellan Taves och Bergeron. Men jag tycker ingen av dem är värd nomineringen som det har sett ut hittills.
Nej, och även Kopitar kan ju...
Ja, absolut. Kopitar...
Är inte heller så bra i år.
Alltså. Nej, de har ju mellansäsonger, alla tre. Så att mina är istället, och jag tycker han känns given etta, Ryan Kessler i Anaheim.
Ja, jag har Kessler som tvåa.
Ja, och sen har jag Niklas Bäckström.
Snyggt.
Som jag tycker är underskattad i det här avseendet.
Ja.
Och sen, ja, jag är lite osäker, men någon där i Minnesota kanske.
Ja, Boudreau lyfter ju... Ja, Boudreau lyfte ju fram Mikko Koivu så sent som i natten innan vi spelade in här. Som han, hans Selke-kandidat i ett extremt bra defensivt lag.
Ja. Ja, men Granlund är också väldigt bra.
Ja, Granlund, absolut. De två ihop har ju fantastiska siffror också. När det gäller det att inte släppa in mål och generera, driva spelet framåt.
Men nu låt mig höra nu Ekelivska facit.
Ja, jag börjar bakifrån då. Ett lite skrällnamn som jag skrev upp på femte plats, det är faktiskt Connor McDavid.
Ja.
Som har otroligt bra defensiva siffror, men han används ju inte så mycket i den rollen. Så att det blir ganska small sample size, han spelar ju inte så mycket boxplay så här, till exempel. Men när han väl gör det så släpper han typ aldrig in ett mål. Han är ju bäst på allting liksom.
Ja.
Ungefär som Crosby säkert skulle vara, om man använder så. Men McDavid är ju jättebra defensivt han också. Alltså, det är bara att han används ju offensivt för att han är en av världens bästa spelare. Och sen på fjärde plats skrev jag Mikko Koivu. På tredje plats, alltså det är svårt, jag kanske glömmer namn här också. Bäckström tycker jag är värd att nämna. Men en som vi inte har nämnt än, en annan svensk, det är ju Micke Backlund.
Ja.
Alltså den kedjan.
Ja, han har ju en väldigt bra säsong.
Precis. Sure. Han gör ju dels väldigt mycket poäng. Gör han ju nu för tiden. Och dels så har ju den där kedjan med Tkachuk och Frolik varit en av NHLs bästa shutdown lines. Ihop med Kessler, Kogliano och Silverberg, när det gäller till om man väger in vilket motstånd. De får ju alltid möta motståndarnas bästa spelare. Och de får väldigt ofta starta i egen zon och sådär. Men alltid lyckas de trycka fram spelet liksom. Och vara inne på lite baklänges mål och generera mycket skott framåt och mål och sådär. Så de har ju verkligen en tuff uppgift, men sköter ju galant. De två kedjorna sticker ju verkligen ut. Så att och Backlund har ju uppe i Calgary börjat nämna som deras Selke kandidater, så att de tycker att, kom igen nu, kolla hit liksom.
Ja, men det är ju det att han kanske inte tittar dit, utan det är ju så att Bäckis är ett mer spektakulärt namn som syns mer och spelar i ett extremt bra lag. Så jag tror att han kommer att få fler röster. Och Barry Trotz är ju väldigt, handlar ju om det hela tiden, att Bäckström borde vara Selke-kandidat.
Ja, och jag tycker man ska väga in också att det handlar inte bara om att vara bra defensivt naturligtvis, utan och det gör ju ingen av alla de här är ju bra offensivt också. Men alltså, det gör ju ingenting om man ligger på närmare en poäng per match som Bäckström gör också.
Men man ska ju vara både och.
Det är ju verkligen både och. Ja, det ska ju verkligen understrykas. Så att, min nummer ett...
Men du har ju till namn uppenbarligen. Nej, men du har ju hoppat över nummer två.
Ja, men Kessler.
Nej, det var Kessler.
Kessler två. Så nummer ett... Ja, det är en riktig fräckis. Det kommer inte bli honom. För det blir alltid en center. Men jag har tagit en 90-forward.
Ja, just det.
Så att jag skojar till det. Nej, men då har jag faktiskt tagit Brad Marchand.
Skojar till det, säger han. Jaha. Ja.
Alltså för Marchand, han har ju en, alltså till skillnad från Bergeron så har ju han en fantastiskt bra säsong. Han gör ju en poäng per match i princip. Ja. Spelar 2 minuter i boxplay. Det är få forwards ytterforwards som har sån hög belastning, alltså som får spela nästan lika mycket boxplay som powerplay. Och där snackar vi om att driva spelet. Det är så det, den kedjan med Bergeron, den duon Bergeron Marchand. Det är alltid Bergeron som får all cred, men den duon ihop har ju varit dominant de senaste 5 åren när det kommer till att driva fram spelet och när det gäller att matchas mot motståndarnas bästa kedja och så där, och ändå vara den bästa kedjan på isen. Och då tycker jag Marchand är lite underskattad där, och ytterforwards nämns ju aldrig i Selke-diskussionen.
Nej, jag tror du får guldstjärna av den ständigt omnämnde Tobias Pettersson här, eftersom han, det är en annan käpphäst då, att det är mycket fokus på centrar i den här kategorin. Ja. Och det kanske är, men det kommer att fortsätta vara, så jag tror inte att han kommer att vinna. Eller nej, kommer ens att vara nominerad.
Man brukar ju väga in till exempel face-off-statistik och sådär.
Jag tror att Kessler har den här ganska säkrad faktiskt.
Ja.
Med sin enormt bra säsong i Anaheim. Det är ju han och Raquel och Silverberg som är de forwards som gör någonting i Anaheim den här säsongen. Ja. Som Getzlaf och Perry har
vaskat.
Ja.
Nej, men de har lite svårare faktiskt mot vad de brukar.
Ja. Att, ja, det bör ju nämnas faktiskt att inte för att han har med det här, men Silverberg, ja, det kanske han har förresten.
Ja,
om vi ska prata ytterforward. Han frågade honom rakt ut igår, är det den bästa grundserien i karriären? Och efter lite nämna så är det till slut så första halvan är den bästa första halvan han har haft. Det är inte bara Raquel som är sensationell, det gjorde sitt 21:a mål igår. Utan Silverberg är ju extremt bra.
Ja, absolut. Och så han gjorde också, gjorde han 2 mål igår. Fulla,
ja, upp sin fulla potential. Och det är ju faktiskt väldigt bra defensivt också.
Ja, ja precis. De två ihop, och även Cogliano, den kedjan är ju otroligt bra och, åt båda håll. Och Silverberg är ju, det vet vi ju sedan tidigare. Och det har vi bara väntat på att det ska explodera lite för dem offensivt. För att han har ju ett rungande skott och väldigt bra spelsinne. Duktig på att skydda pucken och sådär, och längs sargerna tycker jag också.
Ja. Ja, jag har tagit 2 kategorier till. Jag vet inte hur du har gjort, men jag har tittat på Jack Adams och General Manager of the Year.
Oh, du har med General Manager också. Jag har tagit i alla fall Jack Adams.
Ja, det har jag också. Det tycker jag är lite svårt.
Ja.
Men mina namn, det blir ju 4 namn.
Ja, det är för mig också.
Och jag har Bruce Boudreau, ja. Mike Babcock, Joel Quenneville och John Tortorella.
Ja.
För att det är ofta så här i den här kategorin att det blir alltid coachen som tränar laget som man överraskar.
Mm.
Som man tycker har fått ut mest av ett spelarmaterial som inte ser så märkvärdigt ut. Vilket ju gör att de mest framgångsrika som alltid är bra inte omnämns här. Och då tänker jag framförallt på Quenneville.
Precis. Han har väl
så extremt framgångsrik, men aldrig har vunnit. Jag vet inte om han har varit nominerad.
Nej, precis. Jag vet inte om han har vunnit någon gång tidigare, men under den här Chicago-eran har han ju aldrig vunnit i alla fall.
Nej, och samtidigt går det ju att peka på att han i år inte haft samma förutsättningar som vanligt. Utan fått ett, på pappret ett sämre lag och presterat nästan lika bra som de har gjort när de har varit som bäst.
Precis, det är, exakt, för det tycker jag är verkligen. Jag har honom högt på den här award, Jack Adams-listan också. För att han, som du säger, han har haft sämsta förutsättningarna under Chicago-tiden i år. Och de borde ju vara lite mätta med sina 3 Stanley Cup-titlar liksom. Och då hänger det väldigt mycket på tränaren och liksom lyfta den här kärnan igen, plus alla inom citationstecken AHL-spelare som omgärdar dem. Nej, men
ja.
Det är ju väldigt orutinerat lagbygge i övrigt, och ändå så är de ett topplag och är i princip säkert en slutspelsplats redan nu nästan. Så att,
ja.
Det är ju en stor hyllning till tränaren.
Absolut.
Ja.
Men det är omöjligt att komma runt Boudreau, vad han har gjort i Minnesota. Jag trodde förra säsongen att det skulle ta ett tag innan hans filosofi och spelsystem hade satt sig där uppe, men inte alls. De är ju bäst i väst just nu.
Ja, jag hade Minnesota utanför slutspel till och med i min tippning.
Ja.
Så att det är ju bara all heder till Boudreau, som vi visste var en duktig coach. Men att han skulle få sån här fart på Minnesota, det hade inte väntat sig. Jag har han som nummer 1 faktiskt.
Ja, det har nog nästan jag också. Men Tortorella får ju också nämnas. Eftersom vi var så övertygade om att han har körd och begravd efter World Cup. Men har liksom vänt på tåspetsen här i NHL och gjort Columbus till ett modernt lag. Och återvänt till filosofier som ledde till Stanley Cup i Tampa. Och det har ju varit en sensationell säsong för Blue Jackets.
Fått Brad Shaw som bollplank.
Ja, du tror att det är han.
Nej, men det är klart att Tortorella ska nämnas så att han är stor nog att kunna ändra åsikt och förstå det och implementera det direkt.
Ja.
Och lyckas få igenom det så att spelarna köper det också.
Ja, och Babcock är ju en annan som väl aldrig har vunnit, tror jag.
Nej, jag tror faktiskt inte att han har vunnit någon gång. Vilket ju är som han allmänt. Han är den mest avlönande coachen i hela NHL och är väl den som står nummer ett nästan.
Ja, och han gör ju bra saker med det här unga laget i Toronto. Så det vore konstigt om inte han blev nominerad.
Ja, jag har också med han. Jag har faktiskt inte med han topp tre, men jag hade han som ett namn här som jag skrev upp.
Ja, det var de här fyra jag skrev upp.
Ja. Jag skrev upp.
Men du har någon till där, hör jag.
Ja, jag har en till. Som inte är topp tre för mig, men som jag hade precis utanför, som jag ändå ville nämna i sammanhanget. Och det går lite för knackigt för laget för att han ska kunna vinna. Men Bill Peters.
Mm.
Jag har så stor respekt för hans jobb i Carolina. Så det, för kollar man på liksom vad han gör där, så deras penalty kill är ju hans verk, liksom, att de har så otroligt bra boxplay. Och de har ju faktiskt, alltså när det kommer till Corsi och genererar skott framåt och liksom dominerar matcherna possessionmässigt, så är de oväntat bra, alltså med tanke på det spelarmaterial de har, som ändå är lite, som är på gång men som inte är något topplag än så länge. Så har de en väldig förmåga att styra, styra och ställa matcher, och det enda negativa för dem egentligen, det är att målvaktsspelet inte är tillräckligt bra. Och det är ju inte bara hans förtjänst att säga, utan det är väl Cam Ward framförallt. Så att deras PDO är sensationellt låg. De har dålig skottprocent och ganska dålig målvaktsprocent. Och dålig skottprocent är inte bara otur, utan det beror ju på att deras spelarmaterial, även om Aho, Teräväinen och Lindholm och Rask och gänget är intressant, så är det lite tunnare än många andra topplag. Så att det är klart att de har lite lägre skottprocent. Så att jag tycker, alltså, de har en väldigt, väldigt skicklig tränare.
Ja, men eftersom du inte har tagit General Manager of the Year då, så bara sveper förbi, och jag tycker det är ju väldigt svårt att hantera. Är det någon kategori som egentligen avgörs först efter slutspelet, så är det väl den. Vem som har byggt det bästa mästerskapslaget.
Ja.
Men jag skrev ner Chuck Fletcher i Minnesota, Lou Lamoriello i Toronto och Stan Bowman i Chicago.
Ja.
Fletcher behöver inte diskutera. Så Minnesota, de har ju byggt ett skickligt lag, framförallt att han lyckades knyta till sig Boudreau.
Ja, han slängde ju pengar över honom och var, alltså, han gick ju 110% på att rycka åt sig honom, så det är ju all heder.
Ja. Och Old School Lou, det är ju intressant. Det känns ju mer som det är en laginsats där av hela ledningen.
Ja, men
man ska inte underskatta Lou. Han är ju smart och har anpassat sig till en ny verklighet sen han kom från New Jersey.
Han har lett dynastier i sin tid.
Ja, förut, och Bauman kommer ju ge ändå, även om det på pappret ser sämre ut, att han hittar pusselbitar som passar in i det här Chicago-pusslet och gör dem till ett mycket framgångsrikt lag igen.
Ja, han är ju en skicklig förhandlare och strateg.
Ja.
Det är ju bara att konstatera.
Men du kanske vill ha in, vad heter han i Washington? Det är väl svårt att klaga på honom.
Ja, tappar namnet. Han heter ju Mack han också.
Ja, skitsamma. Och Kekkeläinen i Columbus får man väl också ge. Om inte annat för att han lämnar ut sitt nummer till Jarkko Päiväniemi. Så Jarkko kan ringa honom när det behövs.
Och det är lite sensationella där, att han hade ju inget utrymme löntagsmässigt att göra någonting nästan, Jarmo. Kekkeläinen. jag ska inte blanda ihop dem nu. Det skulle jag säkert Jarkko tycka om. Men Jarmo hade...
Ja, jag tycker Jarkko ska bli general manager någonstans.
Ja, det tror jag också på.
I Winnipeg.
Ja, det skulle han göra. Så, grymt ifrån sig. Han är ju grym i fantasy, ska du veta, Jarkko. Han leder ju våran Aftonbladets interna fantasy-liga här, helt överlägset.
Ja, du ser.
Ja.
Du, det slår mig nu när jag bara tittar på tabellen som hastighet. Så en Jack Adams-kandidat som vi bara svepte förbi får väl ändå lov att säga var Guy Boucher också, som har gjort åtta, var klart mycket bättre än vad de egentligen är, höll jag på att säga.
Ja. Alltså, jag tänkte på Gubosje också och jag orkar inte skriva upp han bara för att det kändes som att det har en liten risk att bli lite så här. Alltså han är ingen Patrick Roy och han är ingen Paul McLean, men lite sån där, lite typiskt sån där val att den största överraskningen lite grann så. Mm. Men så det är klart att han har ju stor del, alltså den kanske största anledningen till Ottawas metamorfos här, att de faktiskt ligger på bra slutsmark just nu. Det är ju Gubosjes system.
Ja, det är få som har ett system som så tydligt påverkar lag ändå. Mm. Så han kanske är väl att nämna här också.
För det är ju verkligen en tränarfråga det.
Ja.
Det har ju
passat
bra det.
Mm. Ja, men då är vi klara med nu Lady Bing då. Det blir väl... det tycker jag är extremt svårt. Jag är med och röstar för varje vår här ska ta fram... fem sommar, jag vet inte vad jag ska titta på ens.
Nej, jag kan inte hjälpa dig så mycket där.
Nej, tack.
Största sportsliga och gentlemannamässiga uppträdande kombinerat med stor spelskicklighet.
Ja.
Ja. Ja, du får väl, jag tycker du ska gå efter...
det är Brad Marchand.
Ja, just det, precis, naturligtvis. En väldigt sportslig, gentlemannamässig kombinerat med, så är det ju. Nej, jag tycker du ska gå efter... dels vad de presterar på isen och dels hur duktiga de är på att svara telefon när det ringer.
Ja, då blir det bara svenska.
Ja. Då är väl Bäckis bra det.
Ja, verkligen. Men apropå Marchand så sa ju Victor i Los Angeles, jag frågade, han tyckte det mest fantastiska med det här var, eftersom det var hans första All-Star, att han fick hänga med och lära känna spelare som han vanligtvis bara möter på isen.
Ja, just det.
Han sa ju att han satt och drömde i båset och bara såg sig omkring och tyckte det var helt magiskt. Ja. Och han spelade i Atlantic-laget och frågade om det var någon som hade överraskat positivt genom att visa sig vara måhända trevligare än han trodde. Ja. Och då var det ju såklart Boston pesten. Marchand, han sa, han är ju extremt jobbig att möta, sa han. Men det har visat sig att han är en underbar människa.
Oj. Ja. Och jag tror inte han skulle uttrycka sig likadant efter gårdagens match mot Boston där Marchand återigen hade en liten fandäs och gjorde en liten ful eftersläng och men det är så han är.
Ja.
Kul på isen,
men privat så. Ja. Ja, det är lika med dig, Jonas. Du är ju som fan i den här podden, men du är trevlig privat, jag vet ju det.
Ja, det vet du. Ja, det vet du. Ja. Jag tycker vi sätter punkt där. Så stannar vi i den här podden helt enkelt.
Ja, det har varit en rätt så lång podd.
Ja.
Mowgli och Baloo.
Precis, så vi har gått igenom hela... Ja, det blev rejält måttigt här. Men vi får väl tacka för oss den här veckan och så kör vi nästa vecka istället. Igen.
Ja, då får vi se vad vi är och vad vi gör och vad som har hänt.
Ja, och faktum är att det är bara en månad bort till trade deadline här snart. Så att snart kommer väl de här trade-ryktena att börja husera även i podden när vi... spekulera lite kring sånt. Men det är lite tidigt än.
Just det. Vi är igenom januari. Jag har inte tänkt på det. Första februari då. Det är ju fullständigt sensationellt. Vad underbart.
Ja, så nu börjar man snart kunna få lite vårkänsla här och börja spekulera lite kring. Ja, du ser. Ja, men...
Ja. Ja, men tack för den här veckan och det var trevligt.
Ja, tack samma. Och på återhörande allihopa.
Höj, höj.
Höj.
What comes around goes around. 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 What comes around goes around.
I take a lot of pride in that. People could probably criticize that I'm a little too honorable, I suppose.
What comes around goes around.
I've been a firm believer my whole life that what goes around comes around. If you're one of those guys that sucker someone when they're down, you go after somebody that doesn't deserve it or isn't the same category as you.
Utan de här dumheterna ägnar jag det du är bra på, annars är din karriär slut.
What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around. What comes around goes around.